Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden. Idag så har vi med oss Anna Palm igen.
Ja, hej.
Du ska få presentera mer och berätta om dig själv. Mm. Jag heter Emma Genbeck och driver Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert.
Läkare, psykoterapeut, analytiker.
Ja, och jag är för detta medlem i Knutbysekten och jobbar nu som sjuksköterska. Okej. Okay. Mm. Förra avsnittet så fick vi ju en fantastisk intressant inblick i den värld som du kommer ifrån, som du har lämnat bakom dig i Mormons kyrka. Mm. En för mig som ändå har ett kristen liksom, bakgrund, väldigt annorlunda för mig. Och jag tror för de flesta vanliga svenskar så tror jag att man vet inte så mycket om mormonerna. Det är en ganska annorlunda värld.
Det är det nog.
Ja. Och ja. Det känns som en egen värld i...
Så är det.
I världen.
Så är det, verkligen. Jag känner ju mig nästan inte svensk.
Men jag vet att du sa det.
Ja, ja. Alltså jag har vuxit upp i en väldigt annorlunda kultur mitt i Sverige. Mm. Så är det ju. Och samtidigt varit en del av Sverige ändå. Jag menar, jag pratar ju svenska, ser ut som ni. Jag gick på en vanlig skola, jag kan allting om vårdcentral och försäkringskassa. Alltså jag kan ju allt det där, men på många sätt har jag ju känt mig som en invandrare. Liksom, i mitt eget land. Så, när jag lämnade sen till slut.
Mm. Att, ja. Det är också intressant att ni har inga kläder eller frisyrer som gör att man känner igen er. Det går bra för er. Mm. Ni bor fint och välklädda. Och liksom, men ändå, ni lever i en inre värld som är annorlunda. Så det är väldigt exotiskt att få lära känna den världen lite mer. Mm. Och det skulle vara roligt att veta hur det var för dig att växa upp i den här andra inre världen som du delade med dina närmaste och församlingen.
Ja, precis. Och det är väl det vi ska komma till. Mm. Som jag sa, man hamnar ju lätt i det att man får liksom spendera några timmar på att förklara mormonvärlden först innan jag kan liksom börja förklara hur resten har varit. Så. Mm.
Bara fråga en sak innan du fortsätter. Hur länge sedan är det du lämnade?
Nu är det drygt 7 år sedan.
7 år sedan.
Mm.
Och då var du...
Jag ramlade in i min kris, som ex-mormons kallar för faith crisis. Då var jag 26. Mm. Och sen var jag i ett tumultartat år och skrev ur mig ur kyrkan när jag var 27. Så var det. Och nu är jag 35.
Men du är i alla fall född in i mormonkyrkan.
Ja.
Din familj är kvar.
Min familj är kvar. Mm. Jag är tredje generationens medlem. Mm. Så att det var min farmor och farfar och mormor och morfar som gick med. Och sen, så mina föräldrar är också uppvuxna i det. Mm. Så att jag har ju stor släkt i kyrkan. Med kusiner och allt. Så det är några som har lämnat. Men de flesta är kvar.
Mm. Har man många barn eller har man ett eller två barn?
Jo, vilket är det är ju deras stora grej egentligen, att de är väldigt familjecentrerade, pratar de om. De pratar om sitt familjebudskap, liksom att det här med att, som vi pratade om, att man ska gifta sig i templet och bli den här unionen som kommer till celestiala riket. Så det är ju väldigt traditionellt, det är liksom heterosexuellt äktenskap och många barn och hemmafru gärna, mannen som ska försörja. Så jag tror att det där har väl liksom luckrats upp lite mer nu också, men liksom när jag var barn och så var det ju alla kvinnor i församlingen var ju hemma med barn, och jag kom ju från en familj med 7 barn, och liksom jag känner ju 2 familjer som var 11 barn och 5 och 8 och sådär, så att det är stora familjer, många syskon, många stora släkter liksom, och en väldigt stark gemenskap, jättehärligt socialt gäng alltså. Men ja, har jag ju förstått, för oss som var liksom lite mer mitt i smeten så där, jag har förstått att de som kom in liksom var nyomvända till kyrkan och aldrig riktigt kom in i det här inre gemenskapen, att de kände sig väldigt utanför, så att det har ju känts ledsamt att upptäcka i efterhand liksom. Det var socialt ganska hierarkiskt också. Men i de liksom alltså det är väldigt mycket aktiviteter och det är liksom ungdomskonferenser, man träffas över liksom alla Nordens länder varje sommar, alla ungdomar har jättekul alltså, så jag hade ju väldigt roligt, alltså det var ju väldigt mycket roligt, så jag hade en jättehärlig uppväxt på många sätt. Många vänner, mycket här, alltså en väldigt social gemenskap, och det är ju det som är väldigt svårt för många att lämna liksom, att ja, att man hade ändå så många människor runt omkring sig.
Hade du några kompisar utanför kyrkan, eller var det kyrkan som var?
Jag hade vänner, alltså jag gick ju på en vanlig skola, men jag gick i en väldigt konstig klass så här, i grundskolan, så jag hade, de varit inga som stannade i mitt liv så, tyvärr, det var väldigt tråkigt på många sätt i den klasskonstellationen, men och sen gick jag i gymnasiet och gick i musikgymnasium, så där kom man ju varandra nära på det sättet att man musicerade mycket tillsammans och så där fick jag några nära vänner. Men det var ju också väldigt sådär, ja men det är ju kyrkans gemenskap som är den verkliga, och det görs ju väldigt mycket liksom för att ungdomar ska vara upptagna med umgänget i kyrkan. Och jag älskade det. Jag hade väldigt många vänner, jag var liksom ofta den som fixade resor och fester och sådär med oss liksom. Så att jag var mest i kyrkan, var jag.
Lägger man mycket tid i kyrkan?
Väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag räknade ut någon gång att det är nog ungefär 15 timmar i veckan som jag la aktivt på kyrkverksamhet och egna studier. Så man är ju väldigt investerad i den livsstilen. Alltså för det är ju en väldigt specifik livsstil, en väldigt specifik kultur. Som är jättehärlig på många sätt och problematisk på andra. Och det är ju det. Man måste ju se det för vad det är. Liksom att det är både och ofta.
Kan du ta oss till din barndom och det härliga? Förutom kamratvärlden, var du intresserad av den här ganska speciella tankevärlden som också finns i den kyrkan?
Ja, men det får jag nog ändå säga att jag var. Alltså jag läste ju Mormons bok på eget bevåg själv varje dag liksom, och gick de här kurserna, gjorde allt man skulle liksom. Och vet inte om, jo men det måste väl ha varit något slags intresse utifrån mig själv, men också för att det var ju det som var uppmuntrat, att det var ju så jag fick beröm liksom också, och så jag ja, det var ju väldigt, de som kunde mycket och tog sig för i kyrkan, så de fick ju mycket uppmärksamhet och mycket uppmuntran för det, och det sög väl jag åt mig såklart.
Ja, men så du är du var naturligtvis en smart unge också som har, när jag har lärt känna dig så är du ju en tänkande människa.
Jo.
Och då är man ofta det redan som barn, att man,
alltså jag brukar säga att jag tänker sönder mig själv. Men jag var så, alltså när jag fått fatt i någonting så sitter jag med det liksom, ja. Och tänker och vrider och vänder, och jag gjorde ju som med allt liksom.
Du går all in.
Ja. Och jag var ju väldigt helig, som jag sa liksom, i dokumentären, att jag var så from och helig. Alltså jag gick all in i det här och gjorde allting rätt liksom, och jag bad och jag hade liksom, jag levde helt med Gud liksom, och helt i den här läran, och jag hade liksom alltid Gud med mig, upplevde jag. Mm. Och jag älskade mina vänner i kyrkan och släkten. Och jag var så stolt. Jag pratade om det här med mina vänner. Liksom, och ja, verkligen så.
Och den mörka sidan, skuggsidan.
Ja, det var ju ingenting som jag förstod egentligen när jag var yngre.
Nej.
Men jag har ju förstått nu, liksom, när jag tänker tillbaka på mitt liv, att jag var ju ganska plågad av depressioner och psykiska problem egentligen. På olika sätt som inte var diagnostiserade, så jag vet inte vad jag bara har varit, men antagligen något depressivt liksom, som kom över mig ganska ofta. Liksom.
Ja, och hur, när du kände det, hur blev det då för dig?
Ja, alltså, jag försökte väl hålla det i schack väldigt mycket med att vara rättfärdig och god. För det fick jag ju lära mig. Liksom. Om du gör så här och så här och så här. Mormonerna har ju ett väldigt så här färdigt recept på. Alltså det är väldigt, som du säger, det är väldigt styrt. Liksom. Det är väldigt, man har det väldigt klart för sig vilket liv man ska leva som leder till lycka. Du ska läsa skrifterna, du ska hålla bönen, du ska gå till kyrkan, du ska sköta ditt ämbete, som de pratar om, alltså sin uppgift i kyrkan. Och sådana saker. Betala tionde. Såna saker, leva sexuellt rent liksom, ja, det där. Och lever du bara så har Gud lovat att du kommer bli lycklig liksom. Så när jag var olycklig, då var det antagligen någonting jag syndade med så, i min lilla hjärna där. Så att jag fastnade ju väldigt mycket på att liksom leva rent och trodde att det skulle få mig att må bättre. Och jag har, alltså jag har generellt väldigt dåligt minne, så jag minns inte så mycket från min barndom. Och det är väl kanske en liten försvarsmekanism också, liksom, att jag har förträngt mycket. Men jag har minnen av att jag liksom i mina ångeststunder försöker liksom hitta fram till vart min synd är, så att jag ska veta det, så jag kan ställa det till rätta, så att jag kan komma närmare Gud, så att jag ska bli av med det här som jag nu förstår i depression liksom, och ångest. Så att för mig var det ju verkligen så liksom, att kyrkans lära ökade ju på mina psykiska problem väldigt mycket mer. Jag tror inte att jag hade blivit så sjuk som jag blev psykiskt ifall jag inte hade haft kyrkans lära så. Mm. Vilket är väldigt ledsamt, liksom, för att det var ju ingenting som jag kunde förstå när jag var barn. Mm. Och alla vuxna som var runt omkring mig förstärkte ju bara kyrkans budskap, att det är det jag ska göra. Liksom. Det var ju ingen som förstod att när jag är deprimerad så behöver jag vila, äta, sova, ta det lugnt och djupandas. Då går det över. Liksom. Utan nej, det var ju bön och skrifter och liksom så. Det är det som är medicinen liksom, på något sätt.
Det låter ju som en otrolig press som du levde i, både från ditt eget inre och övertygelse och ifrån omvärlden, alltså från kyrkan och de vuxnas.
Ja, och jag kunde ju aldrig identifiera att det var press jag kände. Nej. Faktiskt. Alltså jag skulle ju aldrig sagt det som medlem, att jag kände mig så pressad.
Nej.
Verkligen inte. Utan jag var ju så lycklig i det där och jag visste ju vägen till lycka. Mm. Men jag minns ju också hur många stunder jag hade i desperation liksom, också.
Men det kan ju verkligen jag känna igen. Även om jag inte kanske i första hand som barn, men som vuxen, när jag var Knutby.
Mm.
Att jag skulle aldrig ha kallat det för press.
Nej.
Men när jag ser tillbaka till både efterhand, så var man ju otroligt pressad att just uppfylla det som var då i våra, det som vi kallar för att vara rätt.
Mm.
Men det är ju att vara lycklig och att vara rätt, att vara
rättfärdig.
Ja, rättfärdig. Ja, precis. Ja. Ja, det var ett förenklat uttryck av det egentligen.
Mm.
Om jag talar läkarspråk utifrån era erfarenheter här och säger alexitymi, alltså det betyder att man kan inte sätta ord på sina känslor. Man förstår inte riktigt sina egna känslor och har inte ord för vad de är, utan man försöker klara sig liksom med att tänka rätt. Och i det vet man också att man får svårt att kanske leva sig in i medmänniskors känslor. Man kan till och med få, är man så strängt styrd av ett tänkesätt, så kan det vara så att man inte riktigt kan avläsa ansiktsuttryck och förstå när någon försöker förklara hur han eller hon mår just nu. När jag lyssnar på det så undrar jag, känner ni igen någonting av det fenomenet?
Ja, Verkligen. Alltså jag fick ju lära mig om den diagnosen, alexitymi, någonstans när jag hade precis hoppat av. Och kände igen väldigt mycket alltså, av det. För det som blev för mig, som jag kan identifiera nu i efterhand, var ju liksom att jag var avstängd från stora delar av mig själv. För det var ju bara det ljusa, fina, positiva som var rätt. Det var ju det man ska fokusera på. Och som jag säger i dokumentären där också, när jag gifte mig, det var en smal del av mig som ville det, men det var den delen jag hade kontakt med. Det var det här som var, ja, positivt fram och hej och hå, Gud. Liksom. Och går den här vägen. Liksom. En del av mig ville ju det, för det är ju det, är det som du brukar prata om, det här med sektjaget. Liksom. Mm. Mitt sektjag var ju ljus och härlig och positiv. Mm. Och väldigt framåt. Liksom.
Positivt tänkande brukar man säga. Alltså, tänk inte negativt, utan sikta framåt, tro på dig själv och sen... Mm. Och då blir man ju, kan man ju till och med bli rädd för de här mörka sidorna av, som är del av känslolivet, och tvivel och undran och osäkerhet och kanske ilska. Var du ett argsint barn?
Nej, och jag minns ju många gånger när jag blev arg och blev väldigt tillrättavisad, liksom att nej, så där gör man ju inte liksom. Utan om, alltså, vi tittade ju på ett klipp här med en kyrkledare och fru som stod och pratade från mormonkyrkan, och du skrattar ju liksom åt uttrycket som hon har.
Ja, det amerikanska paret där. Nej, men jag brast i vemodigt skratt faktiskt, därför att hon är säkert yngre än jag. Mm. Men jag såg just den här sköra hustruidentiteten och hur hon tittar på sin man och hur han förklarade, och hon lade till lite, och hon... Jag kände värme och ömhet, men jag anade att om hon har det svårt, och en sak är säker, hon såg inte ut som att hon hade fått uppleva till exempel den stora passionen i kärleken, utan det kändes som att hon levde i en given form och som hon klarar av antagligen in i det sista, och får aktning av sin omgivning och stolthet från maken och deras barn, kan man tänka sig. Hon är precis som hon ska vara, och förutsägbar. Mm. Och det är det här förutsägbara som ligger i en religion där man har den här idén om Guds plan. Mm. För då blir det nästan som i en teater där det finns liksom ett manus, och där du har den rollen och du har den rollen och jag får den rollen. Och i det, för att det här dramat ska följa manus som man då tänker sig ett himmelskt koncept, så gäller det att hålla sig på sin position.
Ja, ja, och jag hade, alltså det var ju en väldigt given roll och livsstil som jag skulle vara. Det var liksom inte om jag gifte mig eller om jag får barn, utan det var när jag gifte mig och när jag får barn så ska du tänka på det här och här. Alltså det var ju liksom inte någon fråga, det var ju bara så... Det var ju det livet som vi vet ledde till lycka. Liksom. Och jag trodde ju på det. Men jag minns också hur jag hade en väldigt... alltså jag hade en bild när jag var liten som jag vet att jag... Liksom, jag vet inte hur medveten den var. Men det var så här att... Ja, men jag kommer vara barn, jag kommer vara ungdom. Och sen kommer jag gifta mig och sen är livet slut.
Ja, har du.
Och det var liksom den känslan jag hade. Att det är så mitt liv kommer vara. Jag kommer vara ungdom och ha roligt och sen kommer det ta slut. Eller då kommer jag vara gråskugga, gift. Liksom, och bara finnas för alla andra. Eller för min man, för mina barn. För det är det en mormonkvinna är i stort. Men jag övertygade mig själv att det är så man ska göra. och jag är så ledsen när jag tänker tillbaka på det. För att... Det kom ju ikapp mig till slut. Att så här, det här... Ja, om vi kommer fram till när jag hoppar av då. För det var just
får
det.
Får jag göra ett inpass? Ja. Så skulle jag säga, om jag hade... Ja, men i min nuvarande ålder i alla fall... Fått träffa dig. Men jag gör det tankeexperimentet.
Mm.
Då skulle jag ju se din konstnärliga begåvning. Att du är extremt kreativ. Vilket vi kommer att få del av när vi pratar musik sen.
Mm.
Och... har man en sån stark konstnärlig gåva, ett anlag, talang, och den vill ju förverkligas hos en människa, det är ju och då skapandet kräver att man får vara sig själv. Skapandet kräver att du går din egen väg, att du försöker och experimenterar med kanske oväntade klanger när det gäller musik och pröva dig fram. Och då är man ju inte i det här formatet. Så då hade jag antagligen undrat, hur kommer det här att gå för den här begåvade flickan?
Mm. Mm. Ja, det gick ju sådär. Nej, men alltså jag levde ju där och jag älskade min församling. Och så här, men det var ju liksom grej efter grej som började kännas så här. Jag hade ändå en så här inre röst. Alltså jag har ju, mina mormor och morfar kommer från Finland. Jag brukar tänka på dem ibland, hur de liksom det här krassa liksom, den här rösten. Och så bara, nej, så där kan det ju inte vara. Eller så här, vad det här liksom. Och jag hade liksom alltid någon sån där röst med mig i bakhuvudet när det liksom kom grejer från kyrkan som jag bara så här, men nej, så här, liksom, det här tror inte jag på. Eller vad det här ställer inte jag på. Eller vad är det här för någonting? Liksom. Så jag blev ju mer och mer kritisk ju äldre jag blev. Och liksom, ju mer saker kom till sin spets på något sätt. Men jag var gift som 21-åring och min dotter föddes när jag var 25. Så att jag levde ju liksom helt det där mormonlivet. Men ja.
Nej, jag tänkte bara på det som du sa förut. För jag tycker det är ganska intressant det här med att när du levde mitt i det när du var barn och du var i det så tyckte du att du hade det bästa livet och det var liksom,
ja,
du var, ja, mm. Och den här övertygelsen, och så tänkte jag när du berättade Ingmar om den här kvinnan som står bredvid sin man och övertygar liksom både sig själv och andra om att hon lever det bästa livet och hon och då kan jag känna igen både mig själv och inte bara Knutby utan överhuvudtaget sammanhang, därför jag tror att det är precis så man känner när man är i det. Och det är det som är så lurigt.
Ja.
Därför att man är så övertygad själv om att man liksom har rätt.
Ja.
Och man övertygar sig själv. Och det är därför det är så svårt att komma åt.
Mm.
Om ni förstår vad jag menar med komma åt. När man är mitt i det.
Mm. Nej, och jag tror, alltså, jag får ju ofta, alltså, jag har fått lite frågor och sådär, gamla vänner när de har sett dokumentären. Och bara, men kunde vi ha gjort någonting för dig? Och det funkar, alltså, nej, men jag har tänkt mycket på det här med liksom fri vilja och sekterism. Mormonkyrkan pratar ju också om fri vilja, att det är jätteviktigt med fri vilja, att man vill det här själv. Mm. Och jag ville ju det här. Alltså,
ja, men jag känner igen det också, det är jätteviktigt.
Men det är ju självklart att jag vill det när jag tror att jag ska till ett celestialt rike och vara lycklig i all evighet. Alltså det är ju självklart att jag vill det då.
Och framförallt som barn.
Ja. Och liksom, jag tänker så här, jag ska ju bli lärare och jag vill gärna jobba med de här frågorna i skolvärlden på något sätt. Liksom att hur man möter barn i det här. För att, alltså, att välja en religion och en inriktning i livet är en väldigt avancerad process. Alltså, det kräver ju jättemycket av en människa att liksom rikta in sitt liv. Eller liksom välja en religion och rikta in sig själv på det. Eller i alla fall om man är som jag som går all in i saker och ting. Det kanske inte behöver vara så för alla. Men jag tänker att det är ändå den processen måste man ha en sån respekt för när man har att göra med barn. Och därför tyckte jag den här dokumentären var så fin att medverka i. Därför att det jag kände från mormonkyrkan var att jag fick en väldigt, alltså otroligt mycket ensidig propaganda egentligen. Alltså ensidig information som bara var som liksom reklamfilm på reklamfilm för den här kyrkan. Och det var allt jag fick höra. Jag fick aldrig höra om baksidorna. Jag fick aldrig prata med några avhoppare. Jag fick aldrig höra liksom om de här kopplingarna till okkultism, till exempel med Joseph Smith. Eller att han hade månggifte. Och alltså allt det var ju bara mörkat för oss. Jag fick ju bara växa upp med de här fina, härliga bilderna på honom och kyrkans medlemmar och liksom. Jag fick aldrig liksom höra något negativt. Så för mig var det ju där sanningen. Och det var det bästa i hela världen. Liksom. Det är självklart att det blir så ifall det är det enda du får höra. Men liksom, så jag skulle egentligen så här vilja att barn som är med i såna här grupper, de borde få lika mycket information som de får från sin kyrka, borde de få från resten av samhället. Om den kyrkans baksidor, om alla andra kyrkors fram- och baksidor, olika religioner, olika livsåskådningar. Och sen lugn och ro. Att successivt, ju äldre de blir, få känna att vilket val de tar är okej. Alltså det är det, då har vi religionsfrihet, tänker jag.
Mm.
För det som sker nu, det är liksom att man låter de här grupperna bara ha sina barn i fred och liksom lära dem liksom, helt ensidig information liksom, på ett sätt. Och, liksom att, och att det dessutom då, som i många fall liksom, tillkommer straff eller utfrysningar eller andliga hot liksom, ifall man inte väljer deras väg. Mm. Och det är ju inte religionsfrihet som jag ser det. Då säger jag att då är det religionsförtryck vi håller på med. Mm. Och det vill jag gärna prata om. Liksom, alltså, när religionsfrihet går över till att bli religionsförtryck. För att det är faktiskt en väldigt viktig distinktion. Jag tycker inte riktigt att man kan säga att det finns religionsfrihet i Sverige ifall vi har såna här grupper som gör så här med barnen. Liksom. Faktiskt, jag tycker inte att det är okej. Okay. Och jag tycker att samhället måste kliva in där. För att man kan inte lämna det åt de här grupperna att förfoga över heller. Den här friheten då, som de vill ha. Utan man måste liksom ha blickarna på sig om vad man gör som blir förtryckande.
Mm. Det där var viktigt, tänker jag. För att just i det här SVT-programmet så var det ju en jurist som beskrev att barnkonventionen om mänskliga rättigheter idag har inflivat att barn ska ha religionsfrihet. Mm. Det är helt omöjligt i praktiken. För de allra, jag tror att det finns ungar som kan säga jag vill inte följa med till kyrkan eller jag vill inte följa med till synagogan, jag vill inte följa med till moskén. Men man kan inte välja en annan religion när man är liten. Man kan följa med kompisarna till deras kyrka, men det är inte att välja religion. Mm. Men jag tycker ändå att den lagen som tydligen är införd är bra för föräldrarnas skull. Mm. För föräldrarna får veta, och jag tänker där har samhället gjort något som är i den riktning du beskriver. Att vi har som föräldrar inte rätt att pådyvla våra barn den här läran fullt så med den fulla auktoriteten som man har haft hittills. Mm. Utan att man vet att, så det är början till att förstå och kanske göra föräldrar medvetna om att det här som vi kallar då en omgivning där man inte, där man försöker att dressera barnen, indoktrinera, som du säger, ja, det är helt rätt uttryck. Mm. Men att man får vara försiktig.
Mm.
Och kanske rent av, vi kommer till så småningom, att vissa saker är barnförbjuden religion.
Ja.
Och är det förkunnelser om demoner, alltså att man ska vara rädd för sin eget inre, för känslor och tankar, att det är demoner och onda makter som kan fara in i mig och härja. Mm. Och är man indoktrinerad och får lära sig att du ska akta dig för dem som inte är med i vår församling, så man också är rädd för omgivningen och upplever dem som fientlig, så försätter man ju barn i någonting som är en lågintensiv traumatisering och som kan sitta som ett bestående religiöst trauma ibland ända upp i min ålder.
Mm. Jo, men man blir ju satt i ett utanförskap som man inte väljer.
Ja.
Alltså först var jag utanför svenska samhället till viss del. Ja. Inte fullt, men till viss del så var jag ju det. Och sen nu så har man den här erfarenheten. Och liksom, jag kan ju inte räkna alla de tusentals timmar som jag har investerat av mig själv i den här organisationen på den här vägen. Och alla de pengar som jag betalt i tionde. För att jag fick ju sitta och liksom rita teckningar som tvååring på hur jag skulle betala tionde till församlingens ledare. Jag gjorde det liksom på mina första glasspengar. Så här. Och ända upp till jag var 25. För det var ju bara en del av livsstilen att man gav 10%. Liksom.
Mm.
Och det där, alltså att kräva pengar och tid och engagemang av småbarn som inte har möjlighet att liksom, se fullt ut vad det är för organisation de är med i. Alltså jag stod ju liksom och försvarade den här läran som gymnasieelev och visste inte att vi var liksom HBTQ-fientliga. Alltså det skäms jag ju otroligt över nu. Att jag har liksom stått för den här kyrkan och för det här budskapet som jag nu ser kan bli väldigt hatiskt liksom, mot vissa grupper. Och det måste jag bära nu liksom, som en del av min historia. Att jag gjorde det som ung. Men det är ingenting som är representativt för mig egentligen. Och det är det jag tycker blir så problematiskt. Liksom, att kyrkor vill liksom ha de unga brinnande liksom, medlemmarna. Och liksom vill engagera dem och vill ta inspiration från dem. Och vill liksom, det är så härligt med alla unga i kyrkan.
Ja.
Men det är just det. Så jag bara, det är inte riktigt etiskt försvarbart, tycker jag. Faktiskt.
Om jag vore en medlem i den kyrka du växte upp i och upptäckte att jag är homosexuell eller att jag är transperson eller på annat sätt en icke-binär, som det kallas ibland.
Mm.
Vad skulle det innebära, menar du? Du säger att det finns en stränghet i detta.
Ja, ja. Det är bara heterosexuellt äktenskap. Det är bara där man får ha sex, liksom. Så. Inte homosexuella relationer alls. Det är grund för uteslutning. Och inte sex eller onani överhuvudtaget innan man är gift. Så. Och där ska man ju liksom ansvara då för att ifall man syndar mot det här, och så ska man ju erkänna det för sin församlingsledare och liksom gå igenom omvändelseprocesser tillsammans med honom då. Och då kan man få restriktioner under en viss period medan man har sin omvändelseprocess, och så ska man liksom erkänna och ja, bikta sig och liksom jobba på sin omvändelse mot. Så då, det är väldigt många som är otroligt traumatiserade av det.
Oj, det låter otroligt pressande.
Ja, nej, men det är ett stort problem faktiskt inom mormonkyrkan.
Ledarna är, för det har vi ju lyssnat på när det gäller Livets ord och så, att man är väldigt inne på att ledarna ska utforska de ungas privataste.
Ja. Och jag säger det, alltså de här värdighetsintervjuerna, det är en av mina största kritiker mot mormonkyrkan.
Värdighetsintervjuerna.
Ja, jag var ju med i Expressen också här förra veckan. Ja, förra veckan.
Faktiskt var väldigt fint reportage. Ja, tack. Ja, tyvärr ligger det bakom betalvägg, men...
Ja, nej, men jag kände mig faktiskt... För att vara Expressen så kände jag mig väldigt nöjd med den artikeln. Jag har haft så svårt det här med liksom hur man ska vara offentlig med det här. För jag tycker att det finns mycket problematik med sektjournalistik också.
Mm, ja.
Det kan bli så otroligt vinklat så att det bara blir destruktivt för alla inblandade. Liksom. Så att jag var lite så här, Expressen. Mm. Men jag var ändå ganska nöjd med hur
det var en väldigt fin artikel.
De skrev.
Det
var... Men då pratar jag just om de där värdighetsintervjuerna. Och då får ju en representant från kyrkan svara. Och han... Ja, alltså jag vet ju jag vet ju hur man försvarar det här. De pratar ju om det så att det är bara frivilligt och det är bara för att hjälpa dig liksom, i kärlek. Och, alltså, jag vet det, allt görs med kärlek. Och jag vet att ingen i min församling ville förtrycka mig eller ville göra mig obekväm. Alltså, alla vill ju bara i kärlek hjälpa mig på den rätta vägen. Så att jag har ju liksom ingenting... Alltså, det är så dubbelt för att dels så ser jag liksom deras intentioner, men man brukar prata om det här intention versus impact. Liksom. Jag förstår att deras intentioner var jättegoda, men hur blev det för mig då? Jo, alltså när jag var där så kändes det ju bra, men hur blir det för mig sen när jag liksom inser så här att ja, jag har liksom varit föremål på något sätt för... liksom att min sexualitet på något sätt är föremål för de här männen att liksom... presidera över på något sätt eller liksom ha insyn i och åsikter om och det var liksom helt normaliserat för mig. Alltså första gången jag gjorde en sån här värdighetsintervju, det var ju innan jag skulle döpa mig när jag var 8.
Va? Talar man då om sexualitet?
Ja, jag tror att jag fick den frågan, men då är det ju bara så här, håller du kyskhetsbudet? Och jag bara, vad är kyskhetsbudet? Och liksom går man lite in på det mer med så små barn. Nej. Men sen så liksom jag funderar på så, hur ofta gjorde man de där intervjuerna egentligen? Jo, men det var inför varje gång man fick en ny uppgift i kyrkan, inför varje ungdomskonferens, inför varje gång man gick till templet, inför varje år, när det var nytt år. Alltså så jag bara, det var 7-8 gånger per år som jag satt och svarade inför min församlingsledare om jag trodde på Gud, om jag trodde på Jesus Smith, om jag betalade tionde, om jag höll mig till kyskhetslagen. Alltså så att det var ju en ständig kontroll. Av att man lever den rätta vägen. Och jag var ju så duktig, jag hade ju aldrig någonting att erkänna heller. Alltså jag levde helt rent på alla sätt man kunde. Vilket blir ett trauma i sig då, liksom, att det är så här, ja. Men då kan jag ju inte heller säga att någon var elak och tillrättavisade mig. Det är många som har sådana historier också, att de blev tillrättavisade på hemska sätt. Jag var ju aldrig med om det, för att jag var ju så duktig. jag tillrättavisade ju mig själv då istället. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det där tror jag är jätteviktigt att prata om. Jag vet att vi, när vi pratade om det så innan här, just det där som du sa, när du hade lite funderingar kring den här Expressen-artikeln, just för att du sa att det blir så problematiskt, för det blir så lätt att mer så svartvitt, elaka och otäcka sektledare och sen så offret i andra änden. Och det är inte så enkelt.
Nej, verkligen inte.
Men man vill ju gärna göra det så enkelt och för att man vill ha en enkel lösning. Men det du beskriver är ju inte riktigt så, utan det är, och jag kan verkligen känna igen det här du säger också, att man, de här förbuden och den här pressen och allt det här, det kommer ju naturligtvis från det här du beskriver nu, men också ifrån din egen. Du har satt liksom murarna i ditt eget huvud.
Ja, verkligen.
Och det är det som blir det problematiska för ett barn, att växa upp med, att hur tar man sig, alltså, hur tar man ur de murarna ur huvudet när man har fått dem från som barn?
Jag höll ju på att gå av på mitten på riktigt. Ja. Alltså, för det kom ju till slut liksom, det var ju liksom grej på grej. Det liksom ökade ju på att jag kände så här mer och mer att jag kan inte hålla med om den här läraren. Liksom, vad är det här? Det stod upp någon kvinna på en lektion och pratade om att kyrkledningen tycker att det föds för få barn liksom, i kyrkan. Och jag bara, va? Hur kan du ens då säga så? Ja, men så det var liksom flera sådana saker som jag bara, men vad är det här för ställe? Liksom?
Och men sen, var det en uppmaning till er som var unga?
Nej, men hon ville liksom lägga fram det, att det här var problematiskt i kyrkans utveckling på något sätt, att det föds för få barn. Och jag räckte upp handen och sa emot det, för att jag bara, hur kan du säga? Det måste väl vara högst personligt hur många barn man har? Eller liksom, vadå? Så här, fattar jag ingenting. Men ja. Men sen så var det mycket att jag började på musikhögskolan, där det liksom den sista spiken i kistan. När jag sökte till musikhögskolan då, när jag väntade min dotter, hade stor tröja på mig och gick på audition och hoppades att ingen skulle se. Nej, men för jag tänkte att jag skulle inte komma in, jag skulle bara kolla hur proven var liksom, så att jag skulle söka året därpå, tänkte jag. Men så söker jag, så kommer jag in på musikhögskolan, och min dotter då skulle födas första terminen. Så att jag började på musikhögskolan men födde henne, och så kom jag tillbaka året efter då, när hon var 10 månader. Alltså det var mycket det. Få komma tillbaka efter en mammaledighet när jag hade känt mig väldigt så här intellektuellt dränerad, bara bytt blöjor i ett år liksom och sådär. Och dessutom känt mig mer och mer malplacerad i kyrkan egentligen. Eller jag hade liksom en upplevelse av att så här, det här är ju min kultur, det här är min kyrka, det här är min religion. Varför är de här människorna ledare? Jag kan inte hålla med dem. Så här, hur jag kände mig liksom som så här lite, min kontext kändes liksom lite kidnappad av människor jag inte höll med liksom på något sätt. Hade jag en känsla av ett tag. Och sen så kom jag till musikhögskolan och sitter där på föreläsningar och liksom bara suger i mig tankar, problematiseringar, liksom utbildning liksom, och dessutom då också musiklektioner. Man får liksom gå in musikaliskt och liksom utforska konstnärliga saker och harmoniker och klanger och liksom små nyansskillnader. Hur blir det ifall jag betonar så där istället för så där? Alltså sådana saker. Och det där öppnade ju liksom upp en helt, alltså resten av mig så att säga.
Kom till liv.
Ja, för jag hade ju kontakt med en väldigt smal del av mig. Och jag kände liksom hela tiden, jag hade alltid någon känsla av att det är så här, jag kommer aldrig åt mig själv på något sätt. Det är mer här. Det finns mer här. Här inuti. Som jag inte håller i. Jag vet inte hur. Jag vet inte vad. Liksom. Det
kallas själen.
Ja, men det var så det, för mig.
Det var som en man frågade. Vadå själen? Jag tror inte på själen. Kan du definiera vad det är? Mm. Ja, så kan jag. Det är det som finns. Och känns. Och märks. Men som man inte har kontroll över.
Nej. Och det var ju så, alltså för min kropp så här sparkade ju bak ut till slut. För jag insåg det när jag hade varit några månader på Musikhögskolan liksom, och fått utbilda mig och träffat nya vänner som gav mig helt annat bemötande än jag var van vid. Jag har jättemånga fina vänner därifrån som jag är så tacksam för att de mötte mig på det sättet de gjorde. För det ändrade så mycket i liksom synen på mig själv på något sätt. Och så var det liksom grej på grej som gjorde liksom att det var verkligen spänningar i kroppen som bara släppte. Och liksom exakt allt vad som hände där, det kan jag skriva en hel bok om sen, och det kanske jag gör någon gång. Men liksom, det var rent kroppsligt så hade jag satt de här spärrarna för mig själv. Att kyrkan måste vara sann, jag måste leva det här livet, det måste vara så här. Liksom. Och så släppte allt det under bara några veckor. Och som jag sa, jag liksom segnade ihop, jag kunde inte stå ordentligt. Jag liksom ramlade, jag var liksom helt lelös i hela kroppen. Och det var då också, jag kunde inte äta, jag tappade matlusten, jag liksom blev av med, jag var underviktig ett tag och fick eksem över hela kroppen liksom. Och för att det innebar ju liksom, när jag släppte på allting, det var ju liksom helt fantastisk frihetskänsla, men det innebar ju samtidigt att hela mitt gamla liv bara rasade ihop, så här, mitt äktenskap, mina relationer, mina vänner, liksom hela min tankestruktur, hela min självbild, alltså allting bara kraschade ihop. Och där står man liksom som 26-åring med en liten 2-åring på armen så här, och student och bara, va? Har ingenting att falla tillbaka på. Ja.
Livskris.
Verkligen. I parti och minut.
Ja, men
alltså, liksom folk pratar om att det är jobbigt att gå igenom en skilsmässa. För mig var det liksom, det var skilsmässa och bryta med min religion och hela mitt sammanhang och hela min självbild och Gud och alltså det var allting bara alltså, och jag hade liksom någon tanke om att alltså jag tappade så mycket kilo, det var som att jag bara smalt ner och stöpte om mig själv. Och rent fysiskt också, att jag så här försvann och uppstod så här, fågeln Fenix har jag tänkt på ibland. Att liksom det blev en ny människa som måste bära den här historien av att jag var så investerad i den här religionen som inte passar mig egentligen.
Mm. När du och jag pratades vid första gången på telefonen så berättade du att du tillsammans med en ensemble hade spelat in en tonsättning av Karin Boyes dikt Stjärnorna.
Ja. Den kan vi lägga in i slutet här om den
får
plats.
Så kom in, vad är det som har hänt, sa min man? Ni hade lyssnat på den.
Mm.
Sett ditt ansikte när du sjunger. Det ligger på YouTube.
Mm.
Så satt jag där och grät vid köksbordet. Mm. Så min man, Kalle trodde att det hade hänt något fruktansvärt.
Mm.
Och jag bara snyftade, jag har hört på det här. Och så spelade jag den gång på gång. Vill du, var det här, hade din sången, den dikten, någonting att göra med den här perioden för dig?
Ja, det var ju det. Alltså, det var ju så. Den sången, det är ju en tonsättning av den här dikten. Och som ett körstycke. Och mitt huvudinstrument är dirigering. Eller instrument, mitt huvudämne på musikskolan är dirigering. Så vi jobbade med den här på mina dirigeringslektioner. Och sjöng den här. Det är en femstämmig körsats egentligen. Och jag sitter i den här perioden i mitt liv liksom, och är helt upp och ner. Men musikskolan var ju verkligen min räddning då, för jag fick liksom ett schema. Jag var där varje dag. Alltså jag kanske borde sjukskrivit mig eller någonting, men jag var så tacksam över att någon sa åt mig vad jag skulle göra om dagen. Så jag och hade nya vänner och liksom så att jag gick dit varje dag och gjorde allting. För bara hålla mig upptagen med någonting. Och då var ju min dirigeringsundervisning med den här en del, liksom det var den terminen. Och den börjar ju så, nu är det slut, nu vaknar jag. Och det är lugnt och lätt att gå. Och jag sitter där och bara tårarna bara rinner ju på mig på lektionerna. Jag ska försöka sjunga den här. Och det är så här, ja, nu är det slut. Så här, jag kan inte, det här livet är slut nu. Jag hade de här tempelkläderna på mig och liksom alltihop. Men jag tog faktiskt de här tempelunderkläderna.
Tempelunderkläderna,
ja.
Bar du fortfarande?
Ja, eller det var ju den perioden där som jag tog en kväll för mig själv och bad till den Gud som jag fortfarande trodde på då. Och liksom tände ett ljus och så sa jag så här, Gud, eller himmelska fader, jag vet att jag har lovat dig det här. Men jag kan inte mer, för jag är inte så här, eller någonting. Och jag tog av mig dem och vek dem fint och la dem. Och sen nu går jag min egen väg här nu. För att det här... jag kände det så starkt liksom, att jag på den här vägen så kommer inte jag överleva. Alltså jag vet inte vad som kommer hända, men jag kommer inte bli gammal. Alltså jag kommer dö på något sätt. Jag kommer gå under på något sätt på den här vägen. För att jag är inte den här människan. Jag lever någon annans liv. Liksom. Och för mig var det så starkt. Och jag vet att för en annan människa så blir det ju inte så traumatiskt. En annan människa som passar in det bättre kan funka bättre i ett sånt sammanhang. Men det är just det som jag tycker blir så fint med religionsfriheten då, att vi måste tillåta varandra alltså många olika slags vägar, för att vi är så olika. Mm. Och man kan inte säga till barn, det här är enda, alltså, för det var ju det jag fick höra, det här är enda vägen, det här är enda som kommer göra dig lycklig.
Nej.
Men det var inte det för mig.
Nej.
Jag kände att jag dör på den här vägen. På riktigt så kommer jag dö. Mm. Och det är det som också blev min PTSD så småningom, att jag kände ju mig hotad till livet liksom, i det här. Jag kan inte. Liksom.
Ditt komplexa posttraumatiska stresssyndrom.
Ja. Mm. Vad är kopplat till det här? Liksom? Så jag har ju haft väldigt svårt att liksom, jag har inte varit tillbaka i kyrkan alls. Eller ett långt tag kunde jag inte sjunga psalmer eller någonting. Liksom, eller ens vara i närheten av en kyrka. För att jag det påminner mig liksom om den här tankevärlden där jag dör, liksom. Där jag går under.
Man skulle säga så. På läkarspråk att det blev som en trigger,
ja,
för ditt trauma.
Det blev det.
Ja.
Och jag har ju senare varit i traumabehandling och jobbat med de triggerna just. Så de har faktiskt läkt mycket. Så att det går ju, det kan jag ju säga till alla andra avhoppare också som har mycket trigger. Så att det går, eller jag har kunnat jobba bort mycket av dem ändå. Men det är en lång resa, det är det ju. Och den är jag ju fortfarande på förstås. Men ja, precis. Så att det är liksom, det kom till det helt enkelt. Och liksom många lämnar ju mormorskyrkan för att de lärde sig något om Josef Smith som de inte kan ställa upp på eller sådär. Men för mig så var det ju just liksom att jag personligen funkade inte längre i det sammanhanget. Och det var ju inte så vackert att liksom bryta upp och skilja sig och lämna allt det där och så. Så att det hade ju säkert kunnat göras på liksom mindre dramatiska sätt, men det var så det blev, för att jag upplevde det som att jag behövde rädda mig själv liksom från allting. Och sen så var det ju ett år där med liksom olika påtryckningar på mig för att få tillbaka mig på den rätta vägen av välmenande människor som blev traumatiskt på sitt sätt liksom. Och det är också en lång historia som jag inte ska gå in i så mycket mer, men på det stora hela så har jag ju inte känt liksom från församlingen just att det är någon som har varit på mig eller sådär och liksom förföljelser eller uteslutning eller så. Så har det inte varit, utan det är väl liksom andra relationer där det har kommit upp, för att de tror ju liksom att jag är på väg att kasta bort min frälsning liksom, eller kasta bort min väg till celestiala riket. Så det är självklart att de vill rädda mig därifrån. Jag förstår ju det, samtidigt som att det är det som är så sorgligt liksom, att man inte kan ha den vidare bilden av att människor behöver olika saker för att må bra i sina liv. Liksom. Mm. Ja.
Nej, men jag känner, jag tycker det är intressant när du pratar om just det här med, för du har sagt flera gånger att jag vet ju hur de tänker. Mm. Jag förstår ju hur de tänker.
Ja.
Och jag kan känna igen också, för jag många gånger när jag ringer och pratar så kan jag säga, men jag förstår hur de tänker, för jag kan tänka som de tänker, liksom, och ha samma argument och allting. Och vet också att det som du säger, det är oftast inte elaka människor.
Nej.
Det är klart att det finns elaka människor i religiösa sammanhang också, men i gemene man är ju inte, de är inte där för att de är elaka, utan de vill ju göra det som de tror är rätt.
Ja.
Problemet är bara det när det inte finns en respekt för att min väg och mitt val är lika mycket värt som deras val. Nej. Och deras väg, utan man är så övertygad om att man har sanningen så att man med varje medel också får övertyga på alla möjliga sätt,
ja,
för att rädda den här. Vi pratade om det förut, vi hade en bild som vi använde i Knutby, där man pratar om ett barn är på väg att springa ut i vägen och blir överkörd, så kommer jag ju med varje medel jag kan få tag i det här barnet och dra tillbaka det så det inte blir överkört.
Mm.
Och om det gör ont eller om den här ungen bryter armen eller någonting på vägen, så är det värt det, för jag räddar den. Och det var liksom någon slags argument för att man ibland måste ta i, eller man måste kanske vara tydlig, eller ja, i våra fall så var det ju ännu mycket mer än så i Knutby.
Ja.
Men jag förstår att det är lite samma tänkesätt.
Jo, liksom. Precis. Och jag har ju några saker som liksom mina närstående gjorde mot mig under den här perioden som har varit långt över okej. Men jag vet också att i deras värld så var det rätt. Mm. Men ja, det är ändå det här. Man missar ändå någonting där, tänker jag, när man tror att det är barn. Någonstans så var jag också så här 27 år och en vuxen människa som vill välja en annan väg i livet. Mm. Och det är ju inte ett barn som springer ut framför en lastbil. Men jag vet ju att det är så de tänker.
Mm. Mm.
Att det är så de resonerar. Men det här är ju faktiskt inte så. Mm. Utan det här är en vuxen människa som efter mycket övervägande kommer fram till en annan väg i livet. En annan religion, en annan inriktning. Mm. Och den ska vara lika respekterad. Och jag ska inte kallas bitter, fallen, avfällig, liksom utesluten, allt vad de kan hitta på de här grupperna för att liksom skamma oss för den väg vi väljer. Och det är det som jag menade med mitt inlägg där som ni läste upp så fint. För vad blir det nu? Det 2-3 avsnitt sen.
I avsnitt 121, alltså det är några avsnitt, så läste jag en text.
Mm.
Och då visste inte jag om du ville att ditt efternamn skulle vara bekant. Men ja. Det är alltså din text.
Min text, ja.
Kommer du ihåg avslutningen när du talar om att vara älskad eller vara kärleksfullt hatad?
Ja, för det är det. Och jag vet att medlemmar som i såna här rörelser absolut inte ser det som att de hatar mig. Men de måste också se att när de inte kan acceptera och respektera min väg i livet och det som jag väljer, så blir det ett hat för den jag egentligen är. De älskar ju mitt sekt-jag. De älskar ju inte mig som jag är egentligen. Utan de vill ju ändra på det som jag är egentligen tillbaka till sekt-jaget. Det är det de älskar. Och det är det de vill ha. Och jag är så välkommen. Men bara om jag är som jag var på något sätt. Och jag, det är det jag menar. Liksom, att så här, älskar du mig? Eller hatar du mig kärleksfullt? Alltså, för jag har varit med om det så mycket. Liksom, med de som fortfarande är med i kyrkan. Liksom, att de är så välkomnade och de är så fina, men de vill ha det på sitt sätt ändå. Som avhoppare ska jag sitta i hörnet och skämmas lite grann för att jag har valt fel väg i livet. Och jag får inte samma plats, jag får inte samma respekt, jag får inte prata om mina tankar om kyrkan, absolut inte. Utan det ska ju, jag ska ju vara där på deras villkor. Liksom. Och jag kan inte det, alltså, för det är det jag har PTSD kring. Liksom. Jag får total panik bara. Alltså, jag kan inte sitta tyst i hörnet på sådana här saker. Så att på gott och ont så har jag liksom blivit så att jag inte tål det överhuvudtaget. Det betyder att jag måste liksom sätta ner foten väldigt hårt. Liksom, och tyvärr så blir man ju ganska bitter och argsint i deras ögon kring det här. Men det är väl det jag också känner liksom, med oss avhoppare, att det är så här. Det är så fel att vi liksom inför våra familjer och andra ska vara de som är tystade. Och liksom i då någon slags respekt för religionsfriheten inte prata emot och inte kritisera. Jag tycker att det är så skevt, för att då, det är ju inte religionsfrihet för mig, utan det är ju faktiskt ett religionsförtryck, att man förtrycker vissa att uttala sig om religion. Det, ja, där tycker jag att vi alla ska sträcka på oss och ta den plats som vi har, alltså har rätt till i det här. I det här samhället, liksom.
Mm.
Lagstadgad rätt till, faktiskt.
Alltså det
känner vi att det finns ju jättemycket mer att säga.
Men jag har lite mer att säga.
Har du lite mer att säga? Ja.
Jo, men jag tänker så här, att när jag fick lära känna dig, Anna, och så berättar du om den religiösa tillvaron, den religiösa världen. För mig är det ju som en annan kontinent. Men det är också väldigt exotiskt med de här otroliga tempelbyggnaderna, ofta vita med spiror. Och sen innan ett tempel invigt då, när det är fortfarande nytt, så finns det ju presentationer på YouTube som man kan få se hur, ja, hur fint det är gjort inuti. Mm. Ja, men då ser jag så här, ja, men det är som en kontinent, det är som en främmande värld som du är bekant med.
Mm.
Och samtidigt, när du lämnar, så är det ju som om den här, du beskrev det som att den rasar ihop för dig, hela den här fina världen. Och det är som ett skeppsbrott, där du är billigt talat, du tar dig i land på en främmande strand.
Ja.
Och du kommer upp där och du vet, de råkar prata svenska faktiskt. Och de tar emot dig vänligt, högskolan.
Mm.
Men du kan inte koderna än.
Nej.
Och det tar...
Jag gjorde bort mig så himla mycket.
Gjorde du det?
Ja, men jag var ju van med ett helt annat socialt spel. Alltså även om jag var svensk. Ja. Så var liksom, men ja, jag har många cringe moments från mitt första år eller två sådär som avhoppare. Ja. Som är lite jobbiga att komma ihåg.
Och då tänker jag att ur dina, ja, dina släktingar, de som är i den här Jesu Kristi kyrkan då, så ser de det som att de är på fast mark.
Mm.
Och det var du som ramlade över bord. Och det är dig de har förlorat. Mm. Så att, och det är det här som är så intressant också med religionerna och religionsfriheten. Att det är inre världar som man kan dela med varandra. Men när det som är själen, självständigheten, den oberoende delen är stark hos en människa, då kanske man måste lämna som du har gjort.
Mm.
Och samtidigt så orsakar man ju då, det upplevs ju som kritik och kanske som ett hot. När jag började tala om för mina vänner i Schweiz i den jungianska kretsen, så blev ju de faktiskt rädda för mig. De blev rädda att jag skulle avslöja hemligheter. Och de tyckte att jag också gjorde dem illa.
Mm.
Genom att jag sa, tack, jag har en utbildning som jag är glad för. Men jag kommer aldrig att jobba på det sättet ni har jobbat med mig.
Mm.
Och då tänker jag, med tanke på den här väldigt strukturerade tankevärlden. Med föreställningar om ett liv efter detta och allting. Är det rent av så att när du hoppar av. Och inte längre är del av den kyrkan. Att det även påverkar. Vi pratade om släktforskning bakåt.
Mm.
Finns det en släktkonsekvens framåt om jag har ett barn som lämnar?
Absolut. Det finns det. Jag växte upp väldigt mycket med liksom den här liknelsen. Eller inte liknelsen, men liksom det här, man pratade om det här med att ett ungt par som gifter sig i templet. Hur värdefullt det är för Gud och hur... vilken stor seger det är för Lucifer ifall han lyckas splittra upp dem så att alla släktled efter dem inte blir frälsta. Så här,
och Lucifer är han Satan?
Ja, precis. Mm. Den onda liksom.
Där kom han tillbaka.
Ja, så de onda andarna som är runt oss försöker påverka oss på, i fel riktning. Då. Mm. Så att jag liksom, i mormonteologin, jag vet inte ifall en troende mormon skulle säga så här rakt ut, men jag vet ju att i deras tankevärld så är det ju att jag har fallit för frestelserna och brutit mina tempelförbund. Och därför är jag då också värd i det yttersta mörkret i deras tankevärld. Och det är ju en stor sorg för alla som är rätt trogna och tror på det här. Att jag har valt den vägen i livet. Liksom. För det är ju liksom tillintetgörande för mig och alla mina efterkommande liksom, i deras värld. Så.
Det här är ju, jag tänker på din... posttraumatiska stresssyndrom, att du fick på dig här en skuld.
Mm.
Att det var inte bara att säga så här väljer jag i religionsfriheten.
Mm.
Utan du fick också kanske bära skulden av att du inte bara gör dem olyckliga över att de inte har samma kontakt, har kvar dig i den religiösa gemenskapen, utan du liksom nästan ska frigöra dig från en skuldkänsla inför evigheten.
Mm. Ja, alltså jag har ju helt liksom brutit med det tankesättet. Jag tror ju inte på det där. Jag är ju ateist idag. Liksom. Ja. Så att för mig så finns det ingenting efter döden.
Nej, du vill ta vara på din livstid.
Ja, och det var ju också ett jätteskifte när jag liksom gick från att leva för efterlivet eller för det här livet. Det var ju en otrolig befrielse när jag inser att det är det här livet jag har. Och det är det jag vill ta vara på och leva för. Och respektera och ära på något sätt. Jag tänker inte... rätta mig längre för att få ett bättre liv efter döden. Det var ju en underbar känsla. Och samtidigt också svårt att komma fram till. Alltså, du brukar prata om floating. Alltså att man en tid efteråt ändå har kvar de här... Mm. Jag har pratat om hullingar. Liksom, att man har som hullingar som sitter i ens tankemönster. Som att så här, alltså, de har ju till exempel en grej som de säger att Herrens ande arbetar med de som är... liksom i förbunden då, eller vad man ska säga. Och ja, alltså att man har slutit de här förbunden, då har man Herrens ande med sig, den heliga andens gåva. Och den jobbar med, när man börjar synda så jobbar den ändå med en att få tillbaka en. Men efter ett tag så slutar den jobba, liksom. Mm. Och då, och det är ju så hemskt när man är ny avhoppare och känner de här känslorna, liksom de här goda känslorna man får i kyrkan, som man ändå får, det kan jag fortfarande få, liksom. För det är ett kulturuttryck som skapar en viss känsla i en människa.
Visst är det så.
Och jag är präglad på att den känslan är vittnen om sanningen, liksom.
Ja.
Men liksom, så i början så kunde jag ju liksom inte vara nära det överhuvudtaget, liksom, för att jag kände att det var som en hulling, liksom. När jag kände den känslan så blir det, åh nej, tänk om jag har fel. Ja. Och då får jag, har jag också fått höra att det är Herrens ande som försöker locka dig tillbaka till sanningen.
Ja, det
ser. Så att jag fick ju sätta ner foten så otroligt hårt mot mig själv i början, eller mot alla de här hullingarna, liksom. Så här, nej, jag tror inte på det här. Nej, det här är bara liksom. Och, så här, och att omtolka då. Det här är en känsla jag får för att det är sån här musik. Och det är såna här kläder. Och, det, liksom,
ja,
det, och liksom, det här är för att jag är känslig för musik. Så får, känner jag det här starkare. Liksom. Alltså, det var ett väldigt arbete att tolka om alla de här intrycken. Liksom, som jag hade fått en viss förklaring på. Som inte stämde för mig. Liksom.
Och det gör man inte med ett hopp. Utan det är en process.
Ja,
och den måste ta tid medan de här starka känslomässiga hullingarna, säger du, men också krafterna inom dig klingar av. Och att du hittar dem i andra sidor av livet på den här nya stranden där du nu har blivit hemma. Och jag känner också att jag skojade lite förut när vi satt här och förberedde oss att det här är ju återvinning. Jag tänker, det du berättar om för oss nu, det är intressant, det är gripande, det är lärorikt. Och då har du redan omvandlat den här smärtsamma processen, men också det här spännande att du kommer som från en annan kultur, fast du pratar svenska och bor i samma trakter här. Och ja, men det du låter oss vara med om tycker jag är, hoppas att det ska bidra till att du förstår. För oss är det otroligt meningsfullt att vi får dela både den värld du har levt i och resan därifrån. Och mötet med oss där man kan känna att ja, men vi förstår varandra på ett sätt som vi kanske inte hade gjort om vi hade träffats när du fortfarande var kvar i kyrkan.
Ja, men det är ju någonting speciellt det där med att ha gjort en sån resa. Alltså det är det som är så fint med att möta. Vi har ju många avhopparforum och så liksom för avhoppare från alla möjliga.
Ja.
Och man har ju ett speciellt band när man har gått igenom en sån process. Alltså det, man förstår ju varandra på ett speciellt sätt.
Ja.
Liksom. När man har varit i en verklighet och helt bytt den.
Ja.
Det gör något med en.
Ja, men det gör det.
Mm. Ja.
Det gör något med en.
Mm.
Jag har en önskan.
Mm.
Kan vi avsluta den här avsnittet med den där, jag kan knappt säga det, där du sjunger Stjärnorna?
Jo, det får ni gärna göra.
Får vi göra det? Och sen, Bojestick.
Ja, och jag vill alltid säga, alltså när man gör något konstverk av något slag så vill man ju lämna tolkningen upp till mottagaren. Nu har jag ju berättat vad den här var för mig. men... Jag kan låta folk höra den.
Och i det här sammanhanget så känns det fantastiskt att få faktiskt ha hört din berättelse och vad du lägger i sången. När man hör den, tycker jag i alla fall. Så att det känns helt rätt.
Ja.
Här och nu.
Och så kommer jag tillbaka sen och prata mer om musik. Som jag egentligen skulle prata om från början.
Precis.
Du är så välkommen.
Ja, det är du. Tusen, tusen tack, Anna. Jag måste säga att det har varit en otrolig resa att få lyssna på din berättelse. Och som Rigmor redan har sagt också, så det är verkligen så att man känner igen, eller som du sa också. Jag känner igen, och jag vet att det är många som känner igen sig i din berättelse fast man inte har varit med i mångkyrkan.
Nej, men det är ju väldigt allmänmänskligt på ett sätt.
Ja, så är det.
Och det är det som är... Ja. Fantastiskt att vi får vara människor tillsammans även i det här.
Ja.
Ja.
Vi är inte så olika.
Nej, vi är inte det. Nej. Och när vi pratar om musiken så tänker jag att de här stora verken, symfonierna och så, så börjar det ju med en melodi, ett ledmotiv. Och sen börjar det splittra upp sig, spjälka upp sig. Blir lite disharmonier kanske och lite problematiken.
Mm. Mm.
Och sen leder det över till att man är tillbaka, men på en ny nivå.
Mm.
Och jag känner att när du har berättat, det känns det som att du har gjort en sån förändringsprocess inom dig själv och i ditt liv. Och vi önskar dig lycka till.
Ja, men tack.
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 Mm. Tack för idag.
Tack. Tusen tack.
Nu är det slut, nu vaknar jag. Och det är lugnt och lätt att gå. När inget finns att vänta mer och inget finns att bära på. Rätt guld igår, torrt löv idag. Imorgon finns där ingenting, men stjärnor brinner.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.